Vi ber tillsammans. Tack Gud för nådens år. Tack för att du kommer med allt det som vi ibland inte kan fixa på egen hand. Tack för att du, när du kommer till oss, så kommer du med nåd, med glädje och godhet. Låt adventsljusen som lyser här inne i kyrkan och över i hela vårt land få berätta det för oss. Att du är här, att ljuset lyser i mörkret. Amen. Jag tycker det är väldigt härligt att få fira första advent tillsammans med oss allihopa här i församlingen. Du som har varit här mycket och du som är här för första gången eller inte så ofta. Välkommen. Jag vet inte hur du är som människa, men jag är en sån som känner mig ganska begränsad. Jag har några områden där jag tycker att jag är duktig, där jag vet vad jag håller på med. Och sen så finns det så många andra områden som jag känner att det här behärskar inte jag. Speciellt de där klassiskt manliga områdena, där känner jag mig väldigt bortkommen. Backa med släp och sånt där. Men och då är det väldigt skönt när man kommer till ett område där man känner att nu vet inte riktigt jag vad jag håller på med. Att det finns andra som kan. Och jag tror att det är mer än jag som känner att datorer och teknik är ett sånt där område. Att börjar det strula så vet jag inte alls vad jag ska göra. Får jag några igenkännande nickar? Eller ni är IT-tekniker allihopa? Jag känner att det är så många gånger då man behöver någon som hjälper till. Och i mitt fall har det alltid varit min bror. Och vad jag än har ställt till med då med min telefon eller min dator eller min router eller allt vad det nu är. Så vet jag, bara han kommer, bara min bror Johan dyker upp då ordnar det sig. Då fixar det sig. Nu bor jag ju långt från min bror, så att nu har jag hittat en ny person. Jag ska inte avslöja vem det är så att ni också ringer honom hela tiden. Men hans efternamn börjar på T och slutar på Ybell. Men det har samma funktion, bara han kommer, då ordnar det sig. I somras bytte jag bil, men innan dess så hade vi en bil som hade många bekymmer och problem. Och det där kan ju inte jag överhuvudtaget. Så märkte jag efter ett tag att jag har, sen vi flyttade hit då, har blivit granne med en bilmekaniker. Som tycker om att hjälpa folk på fritiden. Så jag visste att när han kommer hem på eftermiddagen, då ordnar det sig. Det spelar ingen roll om bilen inte gick att starta. Bara han kommer hem, då ordnar det sig. Nu har jag bytt bilmärke så nu har jag inte det problemet längre. Och jag lagar mat en del hemma, men det är liksom inte riktigt det jag är bäst på heller. Nu undrar ni, vad är han bra på då? Jag ställer samma fråga. Men om jag har gjort någonting, vad det nu kan vara, och ser att det här smakar ju inte riktigt som det ska. Då vet jag, bara Maria, min fru, kommer hem. Hon nosar en sekund och sen slänger hon i kryddorna och så blir det som det ska. Bara hon kommer, eller bara grannen kommer, eller bara min bror kommer, då ordnar det sig. Och det är precis den känslan som jag tror att Jerusalem och de som bodde där kände när Jesus red in. De har ett problem de inte kan ordna själva, och bara Jesus kommer så, då kommer det att hända. Kan vi sätta igång bildspelet? Precis! Och det här är den stora skillnaden. Det som händer är när mänskligheten försöker lösa problemen själva. De märker att det inte går och sen så märker de att någon har kommit. Och när Jesus föds till den här världen, då förändras Maria och Josefs liv för alltid. Och samtidigt så förändras hela mänsklighetens framtid. Och när Jesus går till exempel till ett hem där en dotter precis har dött, så byts sorg till glädje i den enskilda familjen när Jesus uppväcker henne. Och samtidigt är det som att hela världen uppväcks. Och när Jesus rider in i Jerusalem, Då får vanliga medborgare i Israel ett hopp. Och samtidigt så fortplantas det där hoppet ut över hela världen och ända upp till oss i Norden. Och när Jesus dör och uppstår så formas en ny gemenskap av en liten grupp rädda lärjungar. Och det förändrar allt för dem där i Jerusalem. Och samtidigt så är det startskottet för en gemenskap, kyrkan, som finns över hela världen. När Jesus kommer till oss så påverkar det både den enskilda individen, det lilla, mitt liv. Och så påverkar samtidigt hela universum och det stora samtidigt. Och jag tror vi ska se på Jesu uppdrag och vision och det han vill göra på det sättet, det lilla och det stora. Det Jesus gör, det är politiskt, för det förändrar hela samhället. Och det Jesus gör, det är personligt, förändrar ditt och mitt liv och vår vardag och någonting på vår insida. Det Jesus vill är inget mindre än detta. Att påverka hela mänsklighetens framtid och din framtid. Resten av din dag idag och veckan som ligger framför. Och vi har läst profetia nu från Jesaja 61 om ett nådens år. Och den här texten gör Jesus till sin i Lukas 4. Så nu när vi ska gå igenom några rubriker, vad är det som den person som Jesaja 61 handlar om? Då utgår jag från Jesus och vad han kommer göra. Vad gör Jesus? För det första, ett glädjebud för de betryckta. Och på engelska ser ni att det står bring good news to the poor. Och det där ordet kan översättas åt lite olika håll. En betryckt eller fattig, den som saknar någonting. Jesus kommer med goda nyheter eller med glädjebud. Alltså evangelium till de betryckta, till de fattiga, till de som inte har det de behöver. Till alla oss som saknar något eller som saknar någon så kommer det med glädjebud med Jesus. För oss som inte hittat glädjen på egen hand så kommer Jesus med glädjebud. Och han kommer för att ge dem förkrossade bot. På engelska så tycker jag det blir väldigt fint. Bind up the broken hearted. De som har brustna hjärtan. Det som har gått sönder, det ska han laga. Till alla oss som fått våra hjärtan krossade av en annan människa eller av en myndighet, av ett land, av en situation, av något vi själva gjort, till oss så kommer Jesus för att bota, för att läka, för att hela, för att plocka upp skärvorna och göra det helt igen. Det kommer Jesus för att göra. Och Jesus kommer för att förkunna frihet för de fångna. I bokstavlig mening och bildligt talat, för alla oss som har fastnat i mönster eller handlingar eller missbruk eller vad det kan vara som vi inte kan ta oss ur på egen hand, Jesus kommer med frihet. För alla oss som har hamnat någonstans där vi inte kan ta oss ur på egen hand, Jesus kommer med frihet. Och han kommer med befrielse för de fjättrade. De som sitter fast. För alla oss som blivit orättvist behandlade eller har bördor som vi inte klarar. Jesus kommer med befrielse. Det är vad han vill göra. Det är Jesus uppdrag. Och det blir tillsammans ett nådens år från Herren. Men kommer ni ihåg vad som stod i Jesaja 61? Nästa mening. För visst låter det lite märkligt. Vi läser om ett nådens år från Herren. Ja, en hämndens dag från vår Gud. Då blir det ju lite en annan känsla. Var dök hämnden upp bland nåden? Borde inte det vara motsatser? Det vi ska fundera på då är, vem är det Herren ska hämnas på? Och han ska hämnas på ondskan, på fienden, på orättvisorna, på mörkret. Inte på dig och mig. Han ska utkräva rättvisa. Därför i Gamla testamentet är hämndens dag något man ser fram emot. För då skulle folket, Israels folk, få den rättvisa de förtjänade. Så hämnden och nåden blir här inte motsatser. Utan de hänger ihop. Jag vet inte riktigt om man kan göra den här skillnaden i texten. Men jag tänker på orden de betryckta eller förtryckta, som det sen står i Lukas 4, och de fångna. På ett sätt kan man säga att den som är betryckt och förtryckt och den som är fången har samma problem. Man sitter fast i någonting man inte kan ta sig ur på egen hand. Men jag ser en liten skillnad. Jag gör en liten skillnad i alla fall. Och det är att den som är fången, om ett land funkar bra, den som är i fängelse, den sitter där för att den förtjänar det. För den har gjort ett brott som är så pass allvarligt som man har fått det straffet. Då sitter man fången och man kan inte, friheten är borta, men utifrån något man själv har gjort. Den betryckta eller förtryckta sitter på samma sätt fast. Livet är låst, men det är någon annan som har orsakat det. Det är inte för vad den personen har gjort, utan för vad någon annan har gjort. Alltså, jag talar både då om offret och gärningsmannen, så att säga. Båda sitter fast. Den betryckta, förtryckta, och den som är fången. Den som har fått sitt straff. Men av olika anledningar. Och det här är väldigt viktigt att säga. Att ett nådens år från Herren, det riktar sig till båda. Både den som har blivit utsatt och den som har utsatt den andra. Både flyktingen får ett nådens år från Herren, goda nyheter. Men det är också goda nyheter och ett nådens år till den som flyktingen flyr ifrån. Man brukar säga att jultomten, ni vet, som dyker upp här den 24. Han kommer till de snälla barnen. Finns det några snälla barn här, säger jultomten. Och det är ju bra att han kommer till de snälla barnen. Jesus kommer till alla barnen. De snälla barnen och de stygga barnen. Allihopa. Varenda människa på vår jord. Ett nådens år är inte bara till dig. Och till mig som tycker att vi lever hyfsade liv i alla fall. Ett nådens år är också till den som har gjort mycket dumt. Ett nådens år sträcker sig ända till IS-krigaren och får samma möjlighet egentligen som du och jag att ta emot glädjebudet om Jesus. Och så får vi välja vad vi gör av det. Därför är nåd alltid lite provocerande. För det ger alla människor samma chans och visar att Jesus älskar alla. Så i en tid då vi har svårt att ge varandra en ny chans, ett nådens år från Herren, det är det bästa vi kan ge. Och i ett samhälle där den svaga ofta får klara sig själv, ett nådens år från Herren, det är det Sverige behöver. Och i ett samhälle där många fastnat i olika typer av missbruk, ett nådens år från Herren, det är goda nyheter på riktigt. Och i ett land där fler och fler vill stänga ute de som är fattigast eller behöver vår hjälp, ett nådens år från Herren, det är svaret. Det här gör Jesus. Och det är det viktigaste vi kan säga. Men det finns naturligtvis en fortsättning. Vad ska vi göra? Jesus ropar ut ett nådens år. Vad ska vi ropa ut? Vad ska vi ge vidare? Och jag tänker att vi är kallade att vara ett glädjebud för de fattiga, för de betryckta. Vi är kallade att ge befrielse för de fångna. Vi är kallade till att ge dem förkrossade bot och en ny chans att hjälpa till. Detta gör vi genom att fira gudstjänst, detta gör vi när vi ber, detta gör vi genom att leva som kristna i vår vardag. Låt oss fortsätta förkunna ett nådens år med det vi gör, med hur vi agerar, med hur vi tänker, med vem vi ger vår tid, med hur vi hanterar våra pengar. Och det, de goda nyheterna där är, tänker jag, inledningen i Jesaja 61. Herrens ande fyller mig, ty han har smort mig, han har sänt mig. Det stämmer på Jesus och det stämmer på dig och mig. Jesus fyller oss med sin helige ande och det gör att vi kan ge ett nådens år vidare. Jag tänker att det finns en till del av vad vi ska göra. För det första, det viktigaste är att vi ger nådens år vidare. Och känns nådens år för stort, så ge en nådens dag vidare. Eller en nådens timme. Eller en sekund, för det gör faktiskt stor skillnad, bara det. Jo, det vi också kan göra och ska göra, det är ju det folkskaran gjorde där i Jerusalem när Jesus red in. Nämligen sjunga vårt hosianna. Tacka honom, hylla honom, han som rider in i våra liv, han som kommer hit. Han som kommer med nådens år. Vi ska tillbe Jesus. Det blir vårt uppdrag. Och ge det vidare som vi har fått från honom. Ett nådens år. Låt det få stämma in på 2019. Tiden som ligger framför. Om nyheterna pratar om ett år i politisk kaos och vad det nu kan vara, så låt oss leva ett nådens år. Där vi finns, med de vi känner, så gott vi kan, fyllda av anden. Vi ber. Jesus, vi klarar oss inte själva. Det märks så tydligt i vår värld. Tack att du kommer hit. Tack att du är här. Jag vill speciellt be för den som idag känner sig betryckt eller fattig och saknar mycket. Jag vill be speciellt för den som känner sig fången av något. Jag vill be för den som sörjer. Gud, tack för att ditt glädjebud, dina goda nyheter, din kärleksfulla famn ska ändra. Tack att du vill hela, läka, befria och förändra och förvandla våra enskilda liv och hela vår mänsklighets framtid. Vi vill ta emot det du vill ge. Och vi vill ge det vidare. Och vi vill hylla dig. Amen.